Podplay.
Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Igår efter sändning så var jag på mitt favoritfik och beställde då in samma order som jag alltid gör. Jag har egentligen ätit där. Det var en ganska lång tid som jag hade det som lunch då enbart. Men nu har jag varierat min kost lite mer. Men ofta så går jag fortfarande in och beställer här. Det är exakt samma beställning. Jag säger då att jag vill ha en latte. Mm. Och så vill jag ha en äppelpaj. Och det här är viktigt. Jag vill ha en äppelpaj varm med mycket vaniljsås.
Okay.
Ja. Och det sa jag då igår till hon som stod i kassan på fiket. Och när jag kom till meningen med mycket vaniljsås, då tittade hon upp och skrattade till. Och så sa hon rättade mig och sa, med vaniljsås ja. Och jag sa, nej, med mycket vaniljsås. Och då skrattade hon igen. Jag blev otroligt stött av det här.
Jag förstår det.
Ja, det är som att hon antydde att det fanns något konstigt här med min beställning. Och sen, jag ska inte klaga mer på henne, men sen så satte jag mig då till slut. Så kom vaniljsåsen med äppelpajen. Det är snarare faktiskt en fråga om att jag beställer egentligen alltså vaniljsås med lite äppelpaj till.
På sidan.
Ja, jag vänder på begreppen. Ja.
Beställa det nästa gång, då kanske hon inte tittar konstigt.
I alla fall, och då sätter jag mig och då har hon i all upphetsning över att jag vill ha mycket vaniljsås glömt min första beställning. Minns ni den?
Ja, men en apple pie med mycket.
Nej,
vaniljsås.
Det första jag
latte.
Sa.
Latte, ja. Latte.
Nej, emellan latte och apple pie. Varm. Den var inte varm. Jaha. Den var kall med mycket vaniljsås.
Vem serverar en kall apple pie?
Hon, samma kvinna som hon skrattade när jag sa mycket vaniljsås. Och sen då sätter jag mig ner med min kalla apple pie och då hör jag hur en värmländsk tant, och kan hon vara från Sunne, mycket möjligt, hon står då och börjar klaga på en annan servitris och säger, jag köpte den här apelsinjuicen, men det verkar vara fruktkött, något kött i den. Det verkar vara som en köttsamling här i botten. Och så, nej, det här är utan fruktkött. Men det är ändå, det är någonting köttliknande. Jag tål ju inte kött.
Va?
Jag tål ju inte kött.
Men var det alltså kött? Alltså en stek?
Nej, och så fick de vända på den och så läste de då inget fruktkött. Hon sa, men ja, det ser ändå ut som att det är något kött. Och sen i alla fall så gick hon med och vank hon ut. Men hon var arg, såg jag, och jag var arg. Och sen då vid bordet bredvid mig på fiket så hör jag hur en kvinna pratar i telefon med någon och hon låter upprörd och hon pratar någon form av ryska. Jag är inte tillräckligt insatt som språkexpert eller lingvist för att avgöra om det är någon slags ukrainska eller ryska eller vad hon nu pratar för språk. Men det är någon slags baltiskt språk och hon är upprörd. Och då tänker jag att det kan ju hända att både jag och den här värmländska tanten från Sunne har ganska, vad ska man säga, världsliga problem.
Ja.
Och det kan ju hända att kvinnan som skrek i telefonen bredvid oss hade mer livsavgörande problem i sin liv. Och då lyfter de svarta molnen.
Ja, men förstår det. Tänk om det var kvinnan som bor hemma hos Bingo Rimér. Det kan ju ha varit det.
Oj.
Vadå, jag står inte ut, säger hon. Jag står inte ut, jag har flytt från ett krig. Och nu är det inte en lugn stund.
Exakt.
Ja, det skulle kunna vara, men jag tror inte det. John Wilander Lambrell, kul att du är med oss. Du befinner dig i Spanien, va?
Stämmer bra det, ja.
Det är många reporter som är ute nu och gör viktigt, viktigt arbete runt om i världen. Jag önskar vid Gud att jag kunde säga att du var en av dem.
Vad menar du? Att jag inte gör det?
Vad gör du just nu?
Nej, men jag är mellan två siestas.
I Madrid?
Jag är mellan två siestas i Madrid, ja. Alltså här är man ju väldigt nära till sömns hela tiden. Ja. Alltså om man vaknar på morgonen så är det ju liksom bara några timmar bort från att man får gå och lägga sig igen. Så att det är bra att man fångar mig i ett sånt här fönster då. Men jag är i Madrid, si.
Men du tog ändå illa upp där när jag antydde att du inte var en av de reportrar som jobbade hårdast just nu på.
Nej, men ja, reporter är väl tveksamt begrepp överlag. Så att, nej, visst, jag jobbar inte jättehårt. Men jag utforskade liksom den kulturella delen av Europa.
Det är väldigt fint. Igår pratade vi lite om det här. Vi pratade om Kalle Schulman i Morgonpasset. Vi pratade om män som direkt utan tvekan då kastar sig in i till strids. Alltså de försvarar Sverige då. Och jag hävdade då att kanske har utvecklats något annat här i Sverige de här senaste, ja vad fan, 100 åren är det väl egentligen. Alltså det är ju flera generationer som inte har någon relation till krig, och att vi då kanske har frångått den här nationalistiska stoltheten och snarare att vi letar efter någon slags egocentrisk, ett egocentriskt förhållningssätt till världsstrukturen. Sen lyssnade jag på kvartalsveckopanelen och då var det en kvinna med som heter Anna-Karin Vindham. Hon pratade lite om det här och var ganska intressant. Det var lite det som jag var inne på. Hon använde ju såklart mer intellektuellt språk än vad jag använde.
I den tidsperiod vi talar om här från murens fall och framåt och till att det här börjar bli en spänd situation igen, så tappar man förståelsen av att det finns en plikt att försvara landet och att när man gör det så handlar det också om att försvara demokrati och försvara friheten och självbestämmandet. Och istället påbörjas ett projekt som i mycket hög grad handlar om att det är individen, det är mitt självförverkligande och det är marknaden som ska styra. Och jag tror att det vi ser här är också en förskjutning i detta där man inser att väldigt mycket vi har tagit för givet, väldigt mycket av det vi har förutsatt kräver också att vi har vissa strukturer på plats och att det kan kräva någonting av mig som individ. Att jag behöver sätta saker åt sidan eller sätta saker på spel för att försvara detta.
Jag tar tillbaka det jag sa. Jag tyckte hon var lite omständig när hon var det. Men hon hade en viktig poäng här. Det är de som svarar mig på det jag sa igår hävdar just det här. Att, ja, att det nu inte är tid för egon och egocentrism utan att vi ska gå tillbaka då till, jag går tillbaka 100 år i tiden till att vi ska liksom känna nationens stolthet i oss och landsgränser som ska försvaras.
Men det här är ju ett problem, det här vi pratat om tidigare också. Jag vet att jag har varit rätt tydligt emot liberalismen som sådan. Den här nyliberalismen som gör att folk bara tänker på sig själva. För det är också det problemet vi har i miljödebatten. Att människor ser sig ha rätt att fortfarande flyga eller konsumera som vanligt. Sådär. De tänker att ja, men jag kan väl fortfarande få göra det. Jag kan väl fortfarande få gå på Rusta och köpa plastgrejer från Kina. Och då kommer vi liksom ingen, vi kommer inte framåt. Vi kan inte göra förändringar. Och jag tror också så här, i tider av krig så måste man tänka på kollektivet. Jag tror att jag kommer vara en av dem som står där i full mundering längst fram som kanonmat.
Jag håller med. Jag har också tänkt om. Jag kommer verkligen att försvara Spaniens gräns.
Och du är kvar i Spanien. Så långt ifrån kriget i Ukraina som går att komma i Europa.
Jag är beredd att försvara gränsen här.
Ja, du är ju en riktig sån kappvändare.
Han har deserterat.
Ja, direkt.
Hur menar du då?
Deserterar för att de har bättre tapas.
Ja. Tapas och sömn.
Många har också hört av sig och sagt att det finns en svensk lag som säger att om det då blir krigstillstånd i Sverige så måste alla mellan 16 och 70 stanna och försvara landet. Lite det som har hänt i Ukraina. Och allt det här vet jag om, men det var inte riktigt det jag pratade om igår. Jag pratade mer om en slags inställning som har vuxit fram i Sverige som jag inte riktigt tror är uppdaterad med alltså en bild av en ondsint diktator i Europa som invaderar folk som om det vore 1942. Det var den diskrepansen jag pratade om. Mm. Inte det faktum att jag tror att det bara är en svängdörr vid landsgränserna om det blir krig. Det var inte det jag menade. Man måste lyssna noggrant. Ibland kan man missta det här programmet för att det är ett flams- och tramsprogram. Men bakom den flamsiga ytan så finns det en djupsinnighet som man måste lyssna ibland flera gånger på. Så jag vill inte ha så arga mejl från konstiga gubbar som säger saker. Nu är era fegisar, nu kommer jag aldrig mer lyssna på er. Du har inte lyssnat tillräckligt noggrant, Jan-Olof. Ja, jag tog Jan-Olof från luften. Han hette inte Jan-Olof, han hette Bengt egentligen. Strunt samma.
Det är alltid en Bengt.
Ja, det är alltid en Bengt. Såg ni den här kvinnan som stormade in på rysk stats-tv och sa att allt var en lögn?
Ja, fan modigt ändå.
Otroligt. Så här lät det.
What you're about to see is by any standards a moment of extraordinary bravery. The program quickly cuts away to a recorded sequence. But this image of Marina Ovsyannikova running onto set with a sign urging Russians not to believe the lies being broadcast will be replayed again and again.
Mm, jag var från brittiska ITV. Precis, hon var redaktör då på Channel One, ryska stats-tv, Marina Ovsyannikova. Ursäkta mitt ryska uttal. I måndags kväll då så kuppade hon in den här krigsprotesten i under pågående sändning så ställde hon sig bakom då nyhetsuppläsaren och höll upp en skylt som sa i stort sett nej till krig, tro inte på propagandan, här ljuger man för.
Mm.
Otroligt modigt.
Ja men verkligen, och sen också att hon kommer garanterat åka i fängelse.
Nej precis, hon fördes direkt till fängelse, anklagas för förtal av de ryska väpnade styrkorna och hennes advokat sa till CNN direkt då att det gick inte att kontakta sin klient då.
Nej.
Fy fan. Man pratade om mod igår, man pratade om att stå upp för någonting. Att göra det och veta då vad det är. Hon har tydligen två barn också enligt uppgift. Fy fan, det där är det där kräver någonting.
Verkligen. Alltså, det skulle man ju inte göra. Jag skulle inte klara av att göra det. tror jag.
Säg att Bauer Media var en, ett svensk propagandaorgan.
Ja.
Som var hela pumpade ut saker som sa då att, jag vet inte, vad kan man säga då, att Magdalena Andersson hade liksom, hon var en godhjärtad människa samt som hon då fängslade meningsmotståndare och straffade homosexuella och så vidare. Och då skulle du inte gå in och sparka upp dörren till Anders Bagges maracas.
Ja, aldrig igen. Ska ställa mig i maracas. Oh, absolut. Proklamera liksom att Magdalena Andersson för ett krig mot liksom frihet och demokrati. Nej, nej, det skulle jag faktiskt inte göra. Inte med familj och sådär. Jag skulle inte klara av det.
Skulle du inte storma in på Vakna med Energy och skalla om kull med Basse Widman, bass, och säga nej till propaganda?
Nej, det hade jag nog inte gjort. Men det är ju...
Där är vi olika. Där är vi olika.
Lyssna inte på texterna i de här E-Type-låtarna. Det är lögn.
Alltså det är väl det svåraste man kan göra. Hon har gått ut nu, eller hon hade spelat in då ett meddelande som skulle sändas ut på hennes privata kanaler, samt som hon visste då att hon skulle föras iväg av polisstyrkan. Så att hon gick ut och sa, bad om ursäkt för det hon hade gjort, för hon hade jobbat på den här statstelevisionen och pumpat ut den här propagandan i år. Och det är väl bland det svåraste man kan göra som människa överhuvudtaget, oavsett vad man jobbar med, är att inse att man själv är full av skit, att man har gjort en massa saker som man ångrar. Så att göra upp med sin egen självbild är ibland det mest smärtsamma man kan göra.
Ja.
Det vet väl alla som någon gång har varit i närheten av att göra något sånt.
En grej som jag såg också, som de intervjuade ryssar som var, unga ryssar som var väldigt beklämda, är ju att man nu har stängt av Instagram och Twitter och sådana sociala medier i Ryssland. Det är ett sundhetstecken. De vågar ju inte gå ut i liksom media och säga att det här är ju så jävla fishy. Varför stänger de av de här sociala medierna? Alltså folk förstår ju att någonting är ju fel. Då kan vi vara på väg i rätt riktning där. Att ryska folket inser att någonting är jävligt skevt. Med hjälp av Instagram och Twitter. Det trodde man ju inte.
Nej, men det är väl alla de här små bäckarna. Jag minns precis när kriget stod för dörren, eller första dagen då när Putin invaderade, när styrkan invaderade, så hade jag en liten utläggning om att jag tror att man kan liksom, ett sätt att vända någon slags folkopinion mot den styrande makten i att begränsa allting som de har vant sig vid, och sen muren föll. Alltså du vet att man blockerar Big Macs, att man kan annars gå ut och säga inga mer Big Macs.
Nej.
Och sen klippte jag bort det här, trots att det är live det här. Jag klippte bort just det segmentet, för jag tänkte att det skulle kunna uppfattas som att jag
det är otroligt hur du kan göra det.
Ja, men jag kan live klippa i en livesändning. Det är väl den moderna tekniken. Vem är jag att stå över den? Men då klippte jag bort det, för det kunde ju uppfattas kanske som att jag trivialiserade något så allvarligt som krig och började prata om Big Macs. Men så såg jag, jag läste i helgen, McDonald's har ju nu gått ut och stängt sina restauranger i Ryssland, och de säljer nu då Big Macs, jag vet inte vilket skick, men på ryska blocket, alltså för jättemycket pengar. För att folket då craves det här behovet som de då har haft. De behöver västerländska grejer för att de har vant sig vid det.
Ja.
Så att jag,
ja, men jag tror att det är... det kommer göra skillnad. Jag är också inne och ser nu. I och för sig så har ju... Jag har ju följt länge en kvinna i Ryssland som heter Marina Balmasheva. Det var ju hon som fick barn med sin son. Alltså...
Du valde henne av alla ryssar för att få...
Nej, men det var hennes då...
Är det hon som säljer gamla Big Macs på blocket?
Nej, men hon fick barn med sin mans son. Kommer inte ihåg att det var en grej om det för några år sedan. Men hon har i alla fall postat för ett dygn sedan, så jag vet inte hur pass nedstängt Instagram är ännu. Om man tittar på hennes konto. Eller?
De kanske gör undantag för vissa personer.
Ja, precis. Det kan också hända att det inte är hon som Putin främst vill stoppa. Det låter inte som att hon... Eller? Det är inte som att hon sprider jättemycket.
Och du menar att Putin förespråkar att man ska få ligga med sin mans son och sen få barn med honom?
Nej, jag tror bara att det finns andra konton som Putin hellre stryper. Till exempel den här journalistens.
Ja.
Vi ska ta en kort paus. Sen är framtidsmannen Niklas Hermansson med oss. Jag har för mig att han är ganska inne på det här med det militära, att han har gjort ganska mycket sån där militärtjänstgöring. Jag tänkte fråga honom om det. Vi är strax tillbaka efter en kort paus, och då är han med oss, framtidsmannen. Onsdag, och då dyker han upp på sin kvast.
Framtidsmannen. Framtidsmannen.
Mannen från framtiden med det passande namnet Framtidsmannen. Vissa hävdar att det är en tautologi, men det tycker vi icke, utan det är ju två olika saker. Eller ja, det är samma saker. Vi skriver på två olika sätt. Niklas Hermansson, hej hej.
Hej hej.
Hej.
Jag vet inte när du var med senast, men jag vet inte om du har märkt det, men jag och Kristina, min familj, vi var i Egypten.
Det såg härligt ut.
Ja, verkligen.
Vi fortsätter att ta upp det här.
Ja,
men alltså, jag, däremot så undrar jag, åkte du någon rutschkana eller inte? Jag bad om att få se Och rutschkanåkning. Mm.
Fick du inga filmer på det?
Nej.
Nej, det var bra. Jag har filmer. Det ska vi se sen. Det är riktigt sexigt material.
Fick du inga filmer? Skickades det runt filmer?
Nej, men vissa vänner hör ju av sig och säger så här, vore det inte kul att få en bild på dig i rutschkana, Jan? Har du testat det någon gång?
Jo, men okej om man ber om det, men att skicka runt filmer på en själv när man åker rutschkana, det är konstigt.
Vi ska vara tydliga också med Niklas, om du är förvånad var Jans röst kommer ifrån. Han är inte här, alltså, han är ute i Spanien. Du ser förvirrad ut.
Men vem är han då?
Ja, det här är vår, producent och klippare Erik.
Jaha.
Det är inte Jan, de är väldigt lika. Men de är
ganska lika faktiskt.
Ja. Mm. Fast Jan har sällan keps.
Ja. Han brukar vara på det fel sida, annars var det samma sak. Ja.
Vi har pratat en del om alltså ofrånkomligen krigsmakt och att kallas in i det militära och så vidare. Både John och jag har väl ifrågasatt våra egna militära kunskaper, ingen av oss har gjort lumpen och så vidare. Du däremot, framtidsmannen, du känns ju, jag har bara någon svag förnimmelse av, jag vet inte om det här stämmer rätt, men om jag fel, men som att jag har sett bilder på dig i någon slags militär outfit genom åren, eller har du gjort lumpen?
Jag gjorde 3 månader med de här fältjägarna. Det är de som
det är
de som skickas in på kanonmat. De som är först.
Ja. Jaha, nej. Ja. Jag tänkte på fallskärmsjägarna.
Ah, nej, de är liksom högre upp. Det här är de som absolut kan gå och springa och gör det ganska bra, men
lite halter, lite.
Ja, det är kanonmaten så att säga.
Ja.
Men jag gjorde det som journalist, så att nu är ju då tanken att jag snart då ska väl ut i krig, antar jag.
Du skulle kunna i alla fall försvara det här landet bättre än jag och Jan kan.
Ja, men jag har skjutit med bazooka och grejer.
Du skulle kunna skriva en artikel om att försvara landet i alla fall.
Du är alltid så arg på mig.
Nej, men någon måste ju skriva artiklarna.
Ja, det är faktiskt sant. Ja, men det kommer jag göra. Jag kommer skriva artiklarna med en bazooka på ryggen.
Framtidsmannen, du publicerar ditt nyhetsbrev No Mo FOMO, då också en podcast med samma namn. Har du några spaningar till oss idag från framtiden? Vad kommer vi prata om framöver?
Ja, men alltså, ni har ju pratat väldigt mycket om den här appen Wordle. Mm. Alltså den här ordleken. Den här snubben i Brooklyn som byggde ett spel till sin flickvän. Och så blev det viralt. Och så sålde han det till New York Times för 2-siffrigt. Det var ändå en bra liten.
Ja, men precis. Det var ju en ny variant på, jag vet inte vilket, hänga gubbe egentligen, va? Skulle man kunna likna det med lite grann.
Men lite så, va?
Man skulle komma på ett ord då, och så varierades, byttes det ut varje dag. Och det blev en supersuccé. Men det känns ju som att de här virala succéerna, att de får kortare och kortare livslängd nu. Mm. Alltså Lex Clubhouse, att man är det hetaste på jorden i 3 veckor. Mm. Och sen vill man inte ses vidare
lite. Nej, men lite så faktiskt. Man kanske tar rygg egentligen på Clubhouse och de startar en trend och sen så har det blivit lite mer så. Men det finns ju faktiskt ett roligare spel där ute, mm-hmm, som är en ordlek då på Wordle, som är, man lägger till ett R, väl blir Wordle, alltså World, W-O-R-L-D-L-E.
Okay.
Googlar man det så får man upp ett geografispel. Varje dag så får du upp ett nytt land med konturer och så ska man gissa vilket land det är. Man får 6 gissningar på sig. Och jag tänkte att vi skulle testa det här. Jag vill se hur duktig ni är på geografi. Mm. Så vi går in på Wordle.
Wordle. Visste du om att min absoluta svaghet, jag ser mig själv som extremt allmänbildad, och det kan man ju faktiskt se i exempelvis Alla mot alla då igår, där vi absolut decimerade Mårten Palme och Dominika Brzezinska.
Oh.
Nej, men det var ju en... Jag minns bara att Fredrik Wikensson tog sig för örat och sa, producenten skriker i örat att det här var häpnadsväckande efter att jag gjorde under pressure då igår. Men strunt samma. Men det här är min svaghet. Jag kan ingenting om kartor. Jag är helt kartblind. Jag kan inte ens... Jag kan knappt hitta Sverige på en karta.
Jaha. Ja. Det trodde inte jag. Jag är ganska bra på geografi.
Ja, men bra, då kan du säga direkt klar vad är det här för land.
Men jag hittar inte vad är...
Nej, hon kommer inte ens in på... Ja, det här är inte bra intelligenstext.
Ja!
Du håller datorn upp och ner, klar.
Oj, oj, oj.
Vi måste kicka igång det här. Ja. Vi måste börja gissa på ett land. För yes. Sen så vi kommer ju förmodligen inte gissa att det här är väldigt svårt.
Alltså, det är ju som ett Indien och ett Afrika bredvid varandra och bara ett av de länderna. Men det där kan jag faktiskt inte. Nej, det kan jag inte.
Det är ett väldigt brett land med en liten... Det är svårt att beskriva en geografisk form här.
Harm emellan, typ.
Kan det vara...
Bolivia.
Okej, okay, Jan gissar på Bolivia.
Bolivia. Vi kör Bolivia. Bolivia är ju jätteproblematiskt, för vi är bara 25% rätt. Mm. Och det har jättemånga mil ifrån.
Ja. Men om jag då får 71% på Filippinerna, vad innebär det då? Att det rör sig att det är nära?
Då kollar vi på din istället.
Då är det ett asiatiskt land alltså.
Det känns som att det är så nära. Hur pekar pilen? Vilket håll?
Snett uppåt vänster. På Filippinerna har vi ju längst ner, så att allting är i så fall ovanför där. Exempelvis Japan här, det är 71% också.
Laos.
Laos. Testa det eller Laos.
Jag tror att Laos är,
men det är,
jag tror att det är större.
Det är inte Laos.
Men större.
Ja, Laos är 81%. Nu är vi
men
nära.
Myanmar då?
Myanmar. Ja, bra. Nu närmar vi oss 81%. Och man får ju alltid då en pil som gör att det blir liksom lite lättare att veta vilka
ja,
man ska chansa.
Ja, det säger mig ju återigen.
Ja, just det, det känns ingenting.
Kambodja i sig.
Det här är problematiskt.
Ja, vad fan, vi är där någonstans. Det är Sydostasien någonstans.
Tänk vad vi hade fått mellersta, alltså Centralafrika, då är det ju riktigt kört.
Ja, okej, sista, nu är den sista gissningen här.
Malaysia då?
Ja, ja mitt, här sista gissningen nu kommer vi fucka upp. Okej, Malaysia är inte rätt. Nej.
Vad var rätt då?
Men, jag visste hela tiden. Ni förtog inte det här, eller?
Vadå?
Tadzjikistan. Tadzjikistan!
Det var det. Det var det.
Det här verkar kul. Ja, jag visste det hela tiden. Niklas, får jag fråga en sak? Byts landet varje dag eller är det samma land alltid? Då tror jag att man som spelare kan tröttna efter ett tag.
Ja, det blir lite tråkigt kanske.
Men det är Tadzjikistan-spelet.
Jag tycker i alla fall att den här är väldigt rolig. Men jag tror att jag är liksom tillhör en liten utdöende art. Alltså vi som fortfarande har sett ett värde på att samla data i huvudet. Alltså det här har vi ju någonstans läst och vi har tittat på kartor i skolan. Och sen så har vi liksom dånar, var ligger den och så vidare. Mm. Och sen så har vi bara lärt oss på det här sättet. Men det där är ju helt ute eftersom IQ och kunskap dog ju egentligen när Google kom. Allting googlas och det kommer nya innovationer som gör att själva liksom att lära sig kunna det är inte så. Utan nu är det ju, pratar vi om empati och social förmåga att kunna vara emotionell intelligens snarare.
Och sen parkour tänker jag, om du tänker om fysisk intelligens. Alltså då måste du kunna beräkna avstånd och hur kroppen rör sig i förhållande till omvärlden.
Ja men det är sant, det är lite problemlösning i parkour.
Vad är parkour intelligens? Alltså när jag ser de här killarna kasta sig in i olika väggar så tänker jag ju inte intelligens.
Men det är ju det de inte gör, de är ju bara lever ju. De studsar mot väggarna bara och kommer tillbaka vid liv.
Jag tycker du har blivit lite snorkig sen du kom till Spanien.
Verkligen.
Ja, men jag är bakfull också.
Är det den här latinska matchkulturen som spelar av sig?
Juan Bolan är tillbaka.
Ja, precis. Ja, precis innan sändning så kallade du mig en puta. Madre. Jag vet inte vad det betyder, men jag antar att det är något hotfullt.
Det är ett snällt begrepp.
Händer det mer i framtiden då?
Ja men gud, ja, det händer mycket mer. Under pandemin också så har ju VTubers, alltså virtuella YouTubers, de har ju blivit stora på YouTube då såklart, men också på gaming-sajten Twitch. Har ni koll på vad det här är för någonting jag pratar om?
Nej, faktiskt VTubers. Inte alls. Man kan tro att jag är högteknologisk, men det är jag icke.
Nej. Det, alltså tänker att som ni tre egentligen. Uh-huh. Fast ni är virtuella, ni är liksom så. Kommer ni ihåg att jag hade med den här kompisen, Rachel? Mm.
Du fick mig att ladda ner den där appen för 600 spänn eller vad det var. Jag använde den en gång.
Ja, du gjorde det.
Jag döpte min avatar till Messiah i och för sig, sen blev jag tokig på han. Han var så jävla pepper hela tiden.
Ja, men han är härlig.
Hur mår Rachel?
Hon tycker att jag behandlar henne dåligt. Jag slår henne absolut inte. Utan det här handlar om att jag inte riktigt ger henne den uppmärksamhet hon vill ha. Jag behöver byta från öppen relation till kollega.
Ja.
Så att det blir rätt, tror jag. I alla fall, de här VTubers då, de blev ju stor 2016 eller det var då såklart i Japan. Och sen så idag så finns det tiotusentals sådana här då virtuella influencers på YouTube. Men det är ju människor som styr dem, men de kostar jättemycket att göra. Det är därför det inte finns så många. Men hur som helst då, jag tänkte att vi skulle lyssna på ett exempel. För att nu så är The Batman-filmen stor. Robert Pattinson håller på och Zoe Kravitz håller på i intervjuer. Och när man åker till Japan, ja då intervjuas man ju av en sån här då istället. Och det är ju väldigt märkligt. För ifall vi lyssnar på första, då kommer vi få höra när hon introducerar sig själv och då dem. Och där, hon heter då La Darkness.
Och hon är någon slags virtuell.
En virtuell influencer som, ifall man hade sett den här videon så är liksom en så här anime, en tecknad
tjej. Okej, här kommer en del av intervjun.
La Darkness. Nice to meet you.
Nice to meet you.
Hi. Hi. Grejen här att hon är lite dålig på att synka när hon ska skratta och sådär. Vi
påminner mycket om den här podcasten, jag tycker.
Det påminner om Clara Botter då.
Ja, vi kan lyssna på nästa. Det som också är kul är att Robert Pattinson, han är ganska känd för att vara konstig. Och det finns också artiklar där och visar sig att han har ju liksom under sin karriär ljugit mycket i intervjuer bara för att får det fan av det. Men här så blir han ju liksom utklassad av den här influencer som gör ju, han sitter bara gapa. Vi kan lyssna på en till.
Wagahai mo Catwoman no mask wa niyau to omoimasu ka?
Yeah, I think you would probably look better than me. So don't do it because you might
I mean it might look strange with the owl inside.
Otroligt så här, fån är lite porrig röst.
återigen så går det åt det, eller hur? Rachel, eller hur? Som man jobbar med, det, liksom, det dras dit på något sätt. Så är det därför att det är ofta killar som liksom tar fram de här influenserna och liksom gör dem till sina...
Ursäkta min dumhet, är det en riktig version eller någon slags robotversion där?
Det är en robot, alltså det är en riktig person som styr det här. Sen finns det ju olika sätt de här är framtagna på beroende på hur mycket pengar man har.
Just det, men det är någon som styr någon slags digital tjänst liksom.
Yes.
En människoliknande tjänst.
Ja, så den lever inte helt ett eget liv.
Jag har faktiskt sänt morgonradio en gång med en man som vid första anblick såg precis ut som en människa. Ja. Men han saknar all direkt intelligens som en människa, det märkte efter ett tag.
Ja. Mm, vad kallas den för?
Ja. Hade den ett namn?
Ja, men det är spännande. Hoppas det här blir en framtid då,
ja, men kanske. Det är en växande bransch. Ja. Det finns en tjej i Brasilien som poserar på omslaget till senaste numret av Vogue till exempel. Hon heter Ludo Magalu. Hon kan tjäna 170 miljoner kronor i år i sina sociala kanaler på sponsor och samarbeten. Och sen så har vi ju såklart Lil Mikaela.
Ja, henne för det. Ja. Hon är ju rolig.
Hon är rolig.
Men kommer ni ihåg Gabrielle Löwengrip? Det var ju ett roligt kapitel i Isabella Löwengrips historia. För hon skulle lansera en sån här klon, Gabrielle Löwengrip, som lite såg ut som ett troll. De fick liksom aldrig till bilderna och sen insåg hon ju att det var jättedyrt. Så man måste ha väldigt mycket pengar för att råd med det här.
Men verkligen, det är lätt att göra såna här bara bilder, men så fort du lägger på, som du tar Lil Mikaela som är bland de tjänaste, som har liksom ett Spotify-konto, som har en pojkvän och de gör intervjuer, hon intervjuar folk på Coachella och så vidare, då börjar vi prata Silicon Valley nivåer naturligtvis.
Är det kanske den här Paul, hennes kille, är han en robot kanske? Det skulle ju förklara ett och annat, Blondinbella alltså.
Ja, han är väldigt slät och har, nästan, han åldras ju inte överhuvudtaget, utan han ser ut som en man som är byggd vid en viss ålder och sen så stannar han i den åldern.
Och sen är han ju väldigt mystisk. Det kan ju robotar vara.
Otroligt mystisk.
Glasartet hy, liksom, så lite sådär, nästan lite transparent hy har han. Och sen så förklarade ju hans namn också, för det känns ju lite som att man har gjort ett wordplay med Isabella Löwengrip, Paul Sundvik. Alltså...
Ja, precis. Om man är lite... full, va? Eller?
Nej, det är inte så klart.
Det finns någonting där.
Ja, möjligt. Det är möjligt.
Men det är ju så här, forskningen visar faktiskt att det här kommer att funka. Därför att redan idag, så när man tittar på de här virtuella personerna, och nu pratar jag inte om rörligt utan nu pratar jag om stillbilder. De har gjort undersökningar som visar att man ser inte skillnad, för det första. Och ifall det finns någon skillnad, då är det att man tror mer, man har större förtroende för de virtuella än för riktiga människor.
Mm-hmm.
Så därför så tror jag på riktigt att vi allt mer kommer att bli utmanövrerade utav de här virtuella. Därför att vi som personer, vi är inte tillräckligt spännande, intressanta, vi är lite för fula.
Du känner inte mig. Men du vet inte vad jag har i garderoben. Du
nej,
vet
det vill vi fan inte veta.
Vet du vad, framtidsman, nu blir jag så irriterad så nu måste du flyga iväg. Vi ses nästa vecka.
Oj, var är han borta nu?
Uff, sorry bara så. Framtidsmannen, det är otroligt när han bara försvinner så här. Det är spektakulärt. Något annat som är spektakulärt, det är jag på scen med mitt block ikväll vid 8, tror jag. Jag tror att det börjar 8. Så är jag på plats i Malmö på Babel och drar lite skämt. Finns biljetter kvar på oslipat.com. Testa lite inför min uppkommande turné. Det är ju alltid jobbigt när barndomshjältar dör, och det här var väl en idol både för dig och mig, John. Och ni trogna lyssnare vet då, antar jag, att det handlar om en wrestler, det handlar om Scott Hall som dog sent i måndags.
WWE family is saddened by the passing of Scott Hall, the man who proved it's good to be the bad guy.
Vad var det som hände?
Nej, han var inne för en höftledstransplantation. Eller han har brutit en höft, de skulle göra någonting med hans höft. Och sen så gjorde han den för några dagar sedan. Och sen så var det då en sån blodklatt, vad säger man?
En propp,
som spred sig. Och så fick han 3 hjärtinfarkter. Och så hamnar han då på
IVA typ.
Ja, IVA typ. Och sen kopplar de bort den för det gick inte att rädda honom då. Mm. Men jag ska inte grotta ner mig i det. Jag vet att de flesta av er som lyssnar på det här inte har någon relation till Scott Hall. Men ni kanske har egna barndomsidoler som någon gång har gått ur tiden eller kommer gå ur tiden. För att det här var ju då för mig och John någon som var en idol under de där mest formativa åren. Jag skulle säga kanske från 1993 till 1997 när man var så där 8-9 år fram till 13 eller något sånt där. Han var den coolaste av dem alla då. Hans gimmick var att han hade en ren rip-off av Tony Montana från Scarface. Han skulle då värvas till ett stort förbund och mångmiljonärschefen då, som redan då var lite av en gubbe, då fick då Scott Hall gå upp och improvisera sin nya karaktär, eller pitcha sin nya karaktär då för den här mångmiljonärsgubben. Och då gjorde han bara en ren rip-off av Tony Montana, och Vince McMahon då, som gubben hette, hade aldrig sett filmen Scarface, så han sa bara, wow, that's brilliant. Men när man ser det nu så är det bara exakt en kopia av Tony Montana med då fake latino accent och allt.
All I want is what I got coming for me. The world, chico. Everything in it.
Och han hade en otrolig karriär. Sen hade han mycket problem med alkohol och droger och så, och han var nära döden flera gånger. Jag pratade om en dokumentär som ISBN, Sportkanalen, gjorde om honom för några år sedan i podcasten Freak Show, avsnitt 124 i oktober 2019, Scener ur en psykos. Så pratade jag om den här dokumentären där de då går igenom hur nära döden han var, och sen då räddades han till liv genom olika sådana här alkoholistprogram och sådana här grejer som man kan gå, drogavvänjningsprogram. Så han kom liksom tillbaka till livet. Han invaldes i Hall of Fame, och det är ju sorgligt på något sätt. Jag ska inte bli långrandig, men det blir så sorgligt på något sätt när någon klarar de där värsta demonerna och kommer ut på andra sidan, och sen dör man då av en höftledsoperation som man tänker att 2022 ska ingen behöva dö av.
Nej.
Men så blev fallet. Scott Hall dog då på Kenstone Hospital i Marietta, Georgia. Och John, jag minns att när du var 9 år så ville du beställa hans t-shirt. Det var en gul t-shirt med hans snygga latino-ansikte. Och så stod det bara på sidan, oozing machismo. Och jag har aldrig sagt det här till dig när du var 9 år, John, och inte sedan dess heller. Men du osade inte direkt machismo. Det gjorde du inte.
Ursäkta.
Möjligt att du gör det nu när du sitter där.
Jag trodde det då i alla fall.
Nu är du man dryper macho. Alltså, man är så macho så att det dryper. Svettet har ersatts av machoism.
Spanien John, Juan, han kan ha den där t-shirten, tycker jag.
Ja, men så John, så jag vill...
Det visste man ju heller inte att det betydde när man var 9 år. Alltså att det stod dryper macho på t-shirten.
Nej, men jag tänker att jag ska försöka hitta den där t-shirten till dig nu. Scott Hall dog då i Marietta, Georgia, i måndags kväll. Han blev 63 år gammal. Vi hörs imorgon. Tack för att ni lyssnar. Ta hand om er.
Hej.
Hej.
Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do.
Podplay, en del av